A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
I dagens avsnitt berättas om teorier kring militära operationer i Sverige. Vi uppmanar känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
On Sunday, Sweden released a grainy photo of a mysterious vessel in Stockholm's archipelago.
It's been a long time since the Swedish military paid any attention to this place. But last year, the government said that it would be sending troops back to Gotland.
Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten.
En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till konspirationsteorier. Mitt namn är Vivian Lee och med oss har vi alltid Aida Engvall.
Jajamän.
Vi ska fortsätta prata om det dolda Sverige och med oss har vi förra avsnittets gäst igen som arbetat som underrättelsebefäl. Så vi dyker in i avsnittet direkt och välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket. Kommer bli lika kul idag också.
Vad bra. Så bra. Och jag tänker att vi fortsätter helt enkelt. Då vill jag faktiskt ställa en fråga till dig. Om vi pratar om Sverige och det dolda och allt det där. Vad är dina tankar om Estonia-katastrofen?
Där finns det ju förstås också en del teorier som man kan tänka intressanta. Och ni har ju pratat om den tidigare i podden som är väldigt intressant också. Och det som jag tror är ju det här det militära spåret som är det som är troligt för mig. Man har ju liksom ögonvittnen som säger att det har kört ombord lastbilar och det har varit militär personal på piren utanför som kört ombord när det var liksom så stängt och så. Och Försvarsmakten också erkänt att man har smugglat sovjetisk materiel på fartyget innan, 2 veckor innan liksom i omgångar. Och det finns väl bevis på att Sovjet eller Ryssland sa ni måste upphöra med det här annars kommer vi sätta in motåtgärder och grejer. Om man inte hört personal, den dokumentären som man tittar på visar att det har varit sprängningar i bogvisiret och det är mycket som tyder på att det här inte var en förlisning i dålig sjö liksom, utan det var någonting annat.
Alltså jag tycker Estonia-katastrofen är superintressant. Det är en av mina liksom toppteorier och jag brukar ofta fråga då när jag kommer i olika sammanhang då med vänner och grejer vad de tänker om den. Och sen var jag på en 25-årsfest nyligen och då var det en som har arbetat inom polisen där. Inte som polis utan på något sätt konsultaktigt så. Och även han liksom var inne på det här spåret.
Mm. Och sen så finns det också de här som bara, du måste lyssna på vad experterna säger. Men experterna är ju från staten liksom och de har ett uppdrag. Och jag vill bara titta egentligen på den dokumentären som släpptes här på Discovery var det va? Där de säger att ja, men botten är hård granit och titta här på bilderna. Och så KTH-forskarna säger att ja, det ser ut som granit. Och sen så åker den här privata undervattensforskaren dit. Åker ner med en sån här ROV, en undervattensrobot. Och stoppar ner en klämma eller sin arm där. Som undervattensrobotens arm. Och visar att nej, det är lera. Det åker rakt ner. Och den här haverichefen så här, jaha. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det fanns ju liksom, vad ska man säga, man förstår ju, eller ja, nej, det gör man ju inte. Men att Sverige ändå liksom försöker visa på den här historien då. För de kan ju inte erkänna heller att de gjorde så, för det var ju fel. Man kan ju inte frakta militärgrejer på privat, eller så här där privatmänniskor vistas. Men det kommer ju fram, och då blir det ändå mer negativt.
Ja, och det är mycket som har visat sig, liksom, som har sagt aldrig någonsin har ägt rum på svensk mark, men som faktiskt har gjort det. Det är väl bara att titta, som vi pratade om förut, på Stay Behind. Det är väl en ganska kraftig ändå konspiration som har visat sig vara sann. Att vi har ett samarbete med CIA där vi har haft en motståndsrörelse i Sverige på högt uppsatta chefspositioner som ska ha agerat liksom, och utföra regelrätta anfall mot sovjetiska trupper på svensk mark. Det är också så här, en konspirationsteori som är sann. IB-affären är också en konspiration som avslöjades som sann. Så att vi har liksom den typen av verksamhet i Sverige. Det där är ju bekräftat. Det är ju en fakta och en sanning som vi vet om idag. Och att då säga att nej, det är inget, det sker inte i Sverige och det här. Men jo, det har det gjort och det har det alltid gjort och det kommer förmodligen alltid att göra.
Vem kan man lita på?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men sen har vi också, som vi var inne på tidigare, de här grodmännen. För det har ju också varit i Karlskrona.
Mm. Och i Stockholms skärgård också.
Jaså, okej.
Okay. Ja. Ja, det är väl det framförallt som jag känner till. Att det har varit där man faktiskt såg de här dykarna som gick upp i vattnet. Man sköt till och med efter dem. Så man hade liksom skottlossning från värnpliktiga mot de här dykarna. Och det var någon hund som slogs ut. Och man tror att det kan ha varit nervgift som hälldes ut eller något annat som... hon slog ut för både hunden och hundföraren vart dåliga.
Alltså en svensk hundförare blev skjuten med något?
Nej, utan det var mer att någon hade verkat helt ute. Jag är inte expert på kemisk krigföring eller på biologisk krigföring. Det måste vara kemisk med tanke på snabbt det verkade. Men det ska ha hälts ut då eventuellt. Och det man säger, alltså det som man får veta är att ja, det var en hundförare, en hund som sökte efter den här dykaren och påverkades kraftigt och vart illamående och dåliga fort.
Jaha. Men var det i Stockholm då?
Mm, eller? Det ska ha varit vid Muska där.
För den du pratar om, Aida, den hände ju i Karlskrona som du tänker på. Det är ju den här, alltså man observerade två soldater, alltså grodmän då, gå upp på land i Karlskrona, eller? Det är den du tänker på skärgården där.
Mm. Läskigt ändå att det händer på fler ställen. Det visste inte jag att det gjorde.
Nej, och det är de som man inte kunnat hålla tyst om, kan vi väl säga.
Okej, okay, så det har hänt fler gånger då?
Det kan vi väl anta i alla fall. Om man har sett två stycken så har man nog förmodligen missat ett antal.
Mm. Men vet vi någonting om alltså de här två då? Vem är det? Vad vill de göra här?
Ja, när det gäller alla typer av alltså den här typen av observationer och operationer mot Sverige så kan vi i princip utesluta NATO.
Mm.
För NATO och egentligen väst är ju, det är ju våra allierade, det är våra samarbetspartners. Och vi har ju ett väldigt, väldigt nära militärt samarbete med dem. Både när det gäller övningar och när det gäller underrättelseutbyte. Och det hade vi redan då, kanske inte så mycket övningar. Men underrättelseutbytet var ju väldigt, väldigt öppet och viktigt för både Sverige och NATO. Och det avslöjades för inte jättelänge sedan. Så att USA skulle ha skickat upp grodmän där man visste, liksom att Sverige visste att det här finns det värnpliktsförband som är på högsta liksom, alertness. Så att de är jättetaggade på att, och med skarpa vapen, det finns liksom inte på kartan. Det finns ingen att vinna på det. Om de vill veta någonting så frågar de Sverige i en hemställan och så får de sannolikt att veta det. Men att skicka in militära operatörer via vattnet, det finns det egentligen bara en militär motståndare eller någon som planerar att göra en militär operation mot Sverige. Där finns det ju ett syfte och någonting att vinna på det.
Ja, och Sara, i den här då i Karlskrona, där läste jag då att ja, men så här, det här området spärrades då av och sen så söktes det igenom då. Men att ja, men typ en polis och hund då fick upp ett spår in i skogen typ. Och sen ledde det vidare till havet och man typ hittade inte dem mer då. Och det känns så läskigt då att någon kan ta sig in då och sen bara obemärkt försvinna. Det krävs ju riktiga skills.
Alltså det här sker säkert dagligen nästan, inte säga, men det sker de väldigt ofta. Om man vill göra en infiltration av svenskt territorium, vi har inte så mycket resurser. Att upptäcka en dykare som går upp på land, det finns liksom nästan inte på kartan. Man ska ha jävla tur om man ser det. Och på 70-, 80-, 90-talet hade vi en försvarsmakt som var mycket, mycket större. Vi hade liksom kustförsvarsfort och grejer som såg på ett annat sätt. Det har vi ju inte då. Så att göra en infiltration hos Sverige genom dykverksamhet, det är liksom inte så svårt.
Här har jag liksom godtroget gått runt och trott här att det är svårt och att det är omöjligt.
Men du har fel, Aida.
Ja, jag hör det.
Om man gör en sån infiltration genom att gå upp med som dykare, då gör man ju det för att man har ett rent militärt syfte direkt. Det lättaste är ju annars att komma hit som turist och gå runt och titta öppet och traska runt i regeringskvarteret och gå utanför högkvarteret, spela in en TikTok och filma vart vakten sitter. Liksom. Inga som kommer reagera på det i princip. Men om man kommer hit som dykare, liksom, då gör man ju det i en uniform och med vapen i hand. Och då är man liksom redo då att göra ett militärt uppdrag liksom, direkt som skulle se skumt ut om man gjorde det. Så då är det ju... Mm.
Men de lär ju komma från någon ubåt eller så.
Mm. Och det är där vi pratar om minubåtar oftast. Och en minubåt kan ju bäras av en moderfartyg. antingen via en större ubåt i torpedtuben eller på ubåten, eller via ett moderfartyg som en ombyggd handelsfartyg som vi såg under 2014, operationören. Och det här NS Concordia, de här skumma fartygen som från Ryssland slog utanför precis operationsområdet. Där man tror då att de eventuellt kan ha varit ombyggda. Och det fanns även ett antal bilder på som visar att de har byggts om i skrovet. För att eventuellt då kunna ha en minibåt och öppna upp liksom skrovet under till. Lite grann som man ser på James Bond, jag kommer inte ihåg vilken där. När de släpper in minibåtar under ett fartyg.
Jag tänker den här Operation Örnen, den är ju väldigt intressant. För våra lyssnare som inte har hört talas om detta, vill du berätta vad som hände?
Mm. Operation Örnen är officiellt en underrättelseoperation som svenska försvarsmakten drog igång efter ett antal indicier på skarp ubåtsobservation i Stockholms skärgård. Man skickade ut ett antal fartyg, man mobiliserade även delar av den personal som fanns att tillgå i Stockholm. Att ligga på öar och kobbar och skär och sådär och spana. Och man fick också ett antal indicier på att man faktiskt hittade den här ubåten och man hittade lite släpspår på marken och sådär. Och de ska då ha varit stora nog för att vara en minubåt. Sen så sa man givetvis inte allting som man hittade. Så är det ju. Man kan väl anta och konspiratoriskt då säga att man hittade förmodligen väldigt mycket mer än vad man berättade. För man var ju helt säker på att det här faktiskt var en ubåt. Och jag tror att vi kan väl säga att man vet också vartifrån den ubåten kom.
Jaha, vad?
Jag tror ju att det är från Ryssland förstås. Det är för att det är fortfarande de som har någonting att vinna på det. Framförallt nu. Alltså ju större samarbete vi militärt har med våra allierade partners i NATO och väst, desto mindre anledning finns det att man genomför en sån operation mot oss. Och framförallt då, om man skulle bli påkommen, att man låter då svenska armén gå ut och faktiskt skarpt jobba mot den här båten och släppa sjunkbomber och allt man gjorde. Man vill nog inte förlora en hel ubåt och bara oj, du sprängde en amerikansk smygubåt här. Det är för att vi vågar inte berätta att det var vi. Då tror jag man säger det här bakvägen och säger ursäkta, det är vi som testar. Jag skulle bara kolla en sak. Man låter ju liksom inte en amerikansk ubåt bli sänkt av svenska förband då, utan att berätta det. Och ja, det finns ju en del konspirationer då, som säger då att man har hittat en del fynd som då pekade på Ryssland.
Jag läste om det här och då så läste jag någonting om krypterade radiosändningar. Och då stod det någonting om att en sändare var i närheten av Kvarnholmsfjärden och en sändare i Kaliningrad, där då Spetsnaz fanns.
Och det som är intressant här är ju att i Kaliningrad så ligger den ryska Östersjömarinen. Och som jag nämnde här tidigare så är ju den ryska Östersjömarinen har ju ett Spetsnazförband som är specialiserade på undervattensverksamhet. I deras marininfanteri. Och det är de ofta säger att var de som var här ihop med VDV-förbanden som är deras fallskärmsjägarförband. Och det skulle ju också då stämma väldigt bra med det här minibåtarna och att det skulle vara Spetsnazförband som är här för att kartlägga eller för att förbereda sabotage eller vad de nu tänkte göra. För att skicka signaler till Kaliningrad är krypterat med en sån här dartsändare, alltså snabbsändare. Skulle inte ske riktigt annars. Och dessutom så läckte ju ryska marinen, släppte ju någon inspelning utav våra rakelsystem som skulle vara helt säkra. Och där det var två befäl som var kära. Det var mycket som hände där.
Alltså jag tänker på en scen ur en film, typ James Bond eller jag vet inte ens. Jag bara tänker på... Nej men alltså jag tänker verkligen bara på det och... Det känns så overkligt i mitt huvud, men det är också för att jag är inte alls alltså insatt i militärvärlden överhuvudtaget.
Det är det som är så synd i Sverige, att vi är ju väldigt, väldigt hemliga när det gäller vad som händer mot oss. Det är klart, vi ska ju inte berätta vad vi gör för att motverka det här. Men jag anser ju att samhället måste veta vad samhället utsätts för. För det är inte så att försvarsmakten utsätts för det här. Utan det är ju samhället, det är ju vi som medborgare som utsätts för ett hot mot från en annan stat. Och då måste vi veta om. Hur ska vi annars kunna säga, ja men ni måste säga till ifall ni ser någonting som ser konstigt ut i skogarna. Men vad är det som ser konstigt ut? Det vet väl inte jag, men inte jag någonsin har fått höra att det finns någonting som är konstigt. Och vad det är.
Vi är ju inte medvetna om vad som försiggår. Någonting som kanske är jättetydligt på att det här är väldigt misstänksamt. Det kanske vi inte alls tänker är det.
Mm, precis.
Den här informationen har kanske gått ut tidigare, det vet jag inte. Men ganska nyligen ändå så har de ju sagt att man inte ska fota typ när det åker förbi en massa militärbilar eller ja, flygplan eller vad sjutton det nu är för någonting. Och lägga ut på typ sociala medier. Och då blir man ju rädd att det är någon invasion här.
Ja men precis. Och det hänger ju ihop med att Försvarsmakten nu jobbar mer skarpt. Alltså på riktigt. Om man säger att man jobbar i skarp verksamhet så betyder det att man jobbar på riktigt. Man övar inte utan det är liksom på riktigt. Och det är väl det som man vill undvika. Att samhället berättar för en motståndare. För om du lägger ut på Instagram. Ja, jag såg de här bilderna. Så åker förbi en konvoj med militärpolisfordon som är på väg. Kanske för att göra en utredning eller för att de har fått liksom, indiser på att det sker någonting i det här området. Så är de på väg dit. Och så ligger du ut och taggar Försvarsmakten och bara what the fuck. Då sitter det en operatör i Kaliningrad och bara skannar liksom alla de här Försvarsmakten, SVFM, Coolt armé och sen på svenska. Och så bara titta här, Försvarsmakten och militärpolis, okej, okay, de är på väg dit. Och så bara avbryt operationen och sen så missar vi liksom. Och det är det jag menar som är viktigt att vi är tysta om vad vi gör där och då. Sen anser jag att man ska berätta det kanske en månad senare när operationen är över. Men framförallt måste vi berätta vad motståndaren gör mot oss här nu.
Mm, för det vet vi ju inte.
Nej, det är bara att titta här. Det var ett par dagar sedan va? Som det var en drönare över Orust, ett militärskyddsområde. Där Försvarsmakten och polisen jobbade för att, alltså tillsammans, det har varit en jättestor grej där ute. Och så säger man, nej vi vill inte berätta vad som händer. Man bara, okej.
Okay. Men då tycker jag att när man säger så här, men vi vill inte berätta vad som hände. Det är då man blir helt så här. Alltså vad gör ni nu? Vad är det som händer? Varför döljer ni det? Varför får inte vi veta?
Mm. Men Försvarsmakten har liksom en inflation i hemlighet. Att allting man gör i princip ska vara hemligt. Och då du får inte berätta att jobba där och på ett vanligt skytteförband. Liksom. Det är inte ens någonting som är intressant och dessutom är det inte skyddsvärt. Jag kan gå till helikopterflottiljen eller till marinbasen eller till amfibregementet och begära ut deras personallistor för det är inte hemligt. Och då får jag liksom ändå namnet på alla människor som jobbar där och deras befattningar. Så det är inte hemligt liksom. Vi behöver inte vara hemliga om saker som inte är hemligt.
Nej, det där är ju också den stora läxan med den här podden. För det är därför teorierna uppkommer. Vi vill ju veta saker, men vi får inte veta det. Det enda vi kan göra är ju spekulera då. För nyfikenheten försvinner ju inte.
Nej, det gör den inte.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men alltså, nu måste vi ändå, nu när vi är inne på sån nutida grejer, prata om Nord Stream. Vad tänker vi? Vad har vi för tankar?
Och Nord Stream är ju ett projekt i två delar, Nord Stream 1 och Nord Stream 2, som är Gazprom, ryska statens energimyndighet när det gäller just gas. Och de har då byggt Nord Stream, och Nord Stream 2 går precis genom svenska ekonomiska zoner bland annat. Det var väldigt mycket tal om att vi skulle stoppa det här, eftersom att det är känsligt när Ryssland gör saker statligt så pass nära oss. Dels så byggde de om Slite hamn i samband med det här och gjorde Slite hamn, det är en jätteviktig hamn på Gotland. Och gjorde den så att den kunde ta emot stora fartyg, mycket större fartyg än vad det egentligen kunde från början. Och då pratar man om att Slite hamn kan användas av Ryssland, den vänd mot det hållet, att ta emot landstigningsfartyg eller ro-ro-fartyg, alltså roll-on, roll-off-fartyg där man kan lasta stridsvagnar och personal på. Så då har de liksom underlättat en invasion och använt Nord Stream som ett verktyg att skylla på att man gjorde det. Sen så har ju också man använt Karlshamn som ett upplag med massa olika containrar och sånt. Och containrar är känsliga därför man vet inte vad som finns i dem. Det kan vara signalspaningsutrustning, men det kan också finnas Kaliber K-system som är en kryssningsrobot. Och det kan ni lyssnare titta på YouTube. Kaliber 2 container kan man söka på, så finns det väldigt intressanta små filmer utav det här från olika vapenshower. Och det som har hänt nu är ju att Nord Stream har sprängts under vattnet. Och Ryssland säger förstås att det här har skett utav NATO-förband. Och man har lagt ut någon bild från det här, som är jättegammal, på en ganska oklar undervattensfarkost. Och säger att det ska vara NATO eller en tysk mina. Jag vet inte äktheten i det här förstås, men det finns artiklar som säger att man hittade sprängladdningar runt Nord Stream redan 2015. Vilket betyder att man hittade det här för 7 år sedan. Och det finns på SVT, det går att söka på, att man hittade det här. Och nu har det då smält och den är förstörd. Och Ryssland har dragit igång en brottsutredning kring internationell terrorism. De har då begärt att Sverige ska delge all sin utredningsmaterial till dem, eller materiel, för att liksom kunna ta del av utredningen från ett tidigt stadium. Och Sverige har sagt nej. Det är för att man kan inte samarbeta med Ryssland just nu av förklarliga skäl. Och där spelar ju givetvis då Ryssland väldigt bra i händerna att säga att Sverige håller information från Ryssland när det gäller ett attentat mot kritisk rysk infrastruktur. Och då har de också börjat prata om att Sverige eventuellt har låtit ukrainska eller NATO-terrorister att operera från svenskt territorium, att vi inte kan hålla säkerheten. Och det är precis det som man har varit väldigt, väldigt rädd för när man lät Nord Stream byggas. Att någonting sådant här skulle hända, att Ryssland säger nej, vi kan inte garantera rysk säkerhet, för Sverige lämnar det förstås säkerhetsgarantier när man lät dem bygga. Vi kan inte garantera säkerheten och därför så måste vi tyvärr besätta Gotland eller Bornholm eller Kalmar, Norrköping med marininfanteri för att liksom säkra upp och se till att det är säkert i Östersjön.
Och det är ju en ursäkt för dem att vara där. Och...
Ja, det skulle då, det är ju, alltså vi tycker nej, det är inte rimligt, men enligt rysk doktrin och ryskt militärt tänkande så är det fullkomligt rimligt att besätta delar av en suverän stat för att säkra ryska intressen.
Ja, Aida, det är bara flytta. Det här spelar ingen roll.
Jag känner det. Flyttlasset går imorgon. Till okänd ort.
Ja, precis.
Det är mycket som händer nu under vår livstid, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vi gick igenom en hel pandemi som förändrade i princip hela världen. Ett krig startade.
Det är intressant. Ni har ju hört om den här mobiliseringen som sker i Ryssland, förstås. Det är ju väldigt intressant att Kaliningrads marininfanteri har fått ungefär 300 000 man förstärkta till sig. Det stod också på bland SVT och så för ett tag sedan. För om det här mobiliseringen ska motiveras med att man vill ha mer kött till fronterna i Ukraina, så hänger det inte ihop med Kaliningrad alls. Utan då, det skedde precis den här veckan då innan smällen i Nord Stream, så nu är man lite orolig för att det håller på att byggas upp någonting här i Östersjön. Och då har vi ju den här energikrisen som vi står inför nu när det blir kallare. Då ska vi nog vara lite sådär vaksamma på ifall ställverk börjar explodera igen som de gjorde för ett par år sedan. Och störningar i kraftnäten och sådär. För att vi har sabotage mot elnät och järnväg och sånt, det går ju också ganska lätt att googla fram.
Ja, och det är ju verkligen perfekt för dem att göra det nu när det är... Alltså det är ju inte så många som vill samarbeta med dem. Så att förstöra vår ström, vårt internet och sånt där, det är ju positivt.
Mm. Vi kommer in, då kommer lite grann in på krisberedskap, men Sverige har ju ganska låg krisberedskap och har avvecklat väldigt, väldigt mycket. Och vi som medborgare har ju krav från oss från staten att vi ska ha minst 7 dygn där vi kan klara oss själva. För innan det så kanske vi inte ens får någonting som hjälp. Och vi är väldigt, väldigt, väldigt känsliga för att få störningar i vårt elnät och internet och så. Vi kan ju inte ens handla utan det. Vi har ju inte kontanter längre i det här samhället. Ja, om man tittar på Ukraina så är ju inte de lika känsliga. Tittar man på den här resevlogg från Ukraina så har ju de byar där det typ inte finns internet och el. De är inte så känsliga mot det. Men här i Sverige så är vi väldigt känsliga mot störningar i vår infrastruktur och elnät. Så det är ju också ett tydligt mål, ett enkelt mål. Vi har ju alla, i princip alla våra knutpunkter och sånt ovan jord.
Mm, det har vi. Jag lyssnade, jag kommer inte ihåg vilken podd det var som pratar om det, ifall kris skulle hända i Sverige. Och det är det som du säger, 7 dagar. Och ibland kan det dröja ännu längre. Alltså det är inte ens säkert att man får hjälp inom 7 dagar. Och vi i Sverige har så dålig kontakt med våra grannar. Att det är också väldigt viktigt att man tar hjälp av varandra och sånt där. Jätteintressant. Och jag vet inte ens hur man klarar sig i 7 dagar. Spis, värme, vatten. Alltså, vad gör vi? Burkmat? Ja, det går ju. Men hur många har liksom burkar hemma?
Jag tänker också att så här, nu har det kanske handlats mer såna grejer. Men man har inte de sakerna hemma.
Jag kom på radio. Det är bra att ha, för de skickar ju ut meddelanden. Jag har ingen radio. Jag har min mobiltelefon som går på el.
Mm. Och även om du har ström på telefonen, för den kan ju hålla i 24 timmar om du är sparsam, så går ju oftast mobilnätet ner efter 3 timmar. För de har ju, vissa utav dem ska säga, har backup-generatorer. Om de är samhällsviktiga, och då kan det vara mellan 3-8 timmar, hör man säger. Och efter det så dör ju mobilnätet också. Men typ MSB och kommunerna gör ju då drives i framförallt sociala medier för att liksom nå ut till generation Z här. För att det ska liksom, man ska ta sitt ansvar. Men det är många som inte gör det. Som Nej. Ni precis sa.
Ja, nu gör vi det hörni. Alla lyssnare.
Ja, alla lyssnare, bunkra upp på alltså burkmat, konserver och köp en radio. Så att ni kan lyssna på sändningar som kommer.
Det finns ju den här Om krisen kommer, eller vad den heter. Den här boken, den finns ju som pdf på nätet. Så kolla den medan ni har nät.
Jag brukar säga så här att man brukar ju oftast ha en försäkring på sitt hem eller på sin bil och sådär som kanske täcker över trafikförsäkringen. Och varför skulle man då inte försäkra sig själv hemma? Att man kan överleva i alla fall hemma utan liksom daglig ström och daglig handel. Och det är ganska enkelt att fixa det här. Det kostar ju en slant, men sen så håller de i 5 år i en konserv liksom.
Ja, men så är det ju. Alltså, det här med toaletter, det slutar ju också. Då kan det verkligen bli jobbigt. Men det är sådana grejer också, här, ingen hygien och allt det där. Allt slutar bara fungera.
Ja, men det gör det. Men om man bor i ett hyreshus exempelvis, så är det ju väldigt, väldigt många som ska samsas om den här hygienen och vattnet och... Om alla ska ha plastpåsar med sin avföring i, liksom, var ska man göra av det någonstans? Hur ska du göra ifall du har samlat på dig mat för sig 2 veckor, men ingen annan i huset har gjort det? Ska du dela med dig den och riskera att du svälter ihjäl själv, eller ska du hålla på den? Ska du ge bort lite grann? Och om du ger bort lite grann, hur ska du då handskas med exempelvis grannar som du inte har bra kontakt med, som blir våldsamma och börjar banka på din dörr? Hela planeringen i kommunen är avhängig på att alla tar sitt ansvar. För om man inte gör det, då kommer vi komma till desperation. Och desperation kommer leda till våldsamheter. Det behöver inte ens vara en våldsam människa från början. Det kan vara en hel ille snubbe. Som har 4 småbarn hemma och ser att de börjar få kramper och ont och kanske feber. Och vet om liksom att ja, men min granne där nere har nog mat. Jag tar kökskniven och mina barn måste ha det.
Det finns ju mycket som kan gå snett. Så alla lyssnare, samla på er saker snälla så att ni inte hamnar i den här situationen. Men det blir ju mer och mer läskigt nu. Det känns lite som att någonting kommer ju förändras. Och man blir ju väldigt nervös.
Mm.
Vi kan ju också passa på att prata om IB-affären och Jong Guillou.
Mm. Och IB var ju informationsbyrån som var egentligen en underrättelseavdelning till Socialdemokraterna där man kartlade framförallt kommunister i Sverige. Och det här avslöjade Jong Guillou, det var ju jättehemligt förstås. Han avslöjade och blev dömd till fängelse för spioneri. Han var liksom en KGB-agent, säger man. Så det är väldigt intressant då att det här som vi pratade om förut med ett samarbete mellan Sverige och USA, specialförband, utbildningar i USA och sådär. Och sen så kopplar då kanske till Jong Guillou och hans fiktiva karaktär Hamilton. Jag vet inte om lyssnarna har hört om det, men Hamilton har ju varit en karaktär som har funnits i svenska hjärtan ganska länge. Både på film och då i Jong Guillous böcker om Carl Hamilton. Cock Roach är väl en väldigt känd bok. Men Hamilton, han var utbildad inom Navy SEALs. Alltså det amerikanska specialförbandet som hör till den amerikanska flottan. Det är väl ett av deras absoluta elitförband kan man säga. Hamilton utbildades där och ledde sen, eller genomförde operationer i Sverige i de här böckerna och i filmerna. Och slog framförallt mot ryssar och jag tror det var i Mellanöstern i filmerna som var längre fram sen. Men det som är intressant är det var, kan Jong Guillou ha fått det här berättat till sig från KGB att Sverige och USA hade ett samarbete tillsammans och att de utbildades via Navy SEAL och det här var Jong Guillous sätt att avslöja det på. Det är det som är så intressant, liksom, att det finns någonting här som skulle kunna liksom, stämma i Jong Guillous berättelse. För som sagt, om han är KGB-agent så har han ju allt att vinna på att avslöja ett sånt här samarbete mellan Sverige och USA. Och det är ju en riktig konspiration. Ett sånt hemligt arbete där man jobbar militärt för att döda andra länders specialförbandsoperatörer i Sverige är en konspiration.
Och sen att han döms då för det?
Mm. Han döms ju inte för Hamilton utan för IB-avslöjandet egentligen.
Men jag tänker att det är ändå lite, jag vet inte, stärker det här.
Mm, gör det.
Att det finns någonting i det.
Vad var hans anledning till att säga det? Det är jätteintressant för oss. Men varför ville han utsätta sig själv för att påpeka det här? Vad vinner han liksom på det? Man måste ju verkligen vara modig och stark för att våga göra något sånt.
Mm. För mig är det väldigt tydligt egentligen att det är ideologiska anledningar. Och det är ju oftast det som driver en spion att verka mot sitt eget land. Det är ju oftast sådana incitament som ideologi eller pengar. Det är oftast de två liksom som är väldigt, väldigt viktiga. Och i Jong Guillous fall så är det sannolikt ideologi. Han är ju en uttalad kommunist. Har uttalat sig väldigt negativt här om USA, NATO och samarbetet däremellan. Och positivt om Sovjetunionen och sådär under lång tid. Så han är ju en klassisk sån inflytande agent kan man säga. Som har jobbat. Han får väldigt mycket plats i svenska medier av någon outgrundlig anledning. Men det skulle också förklara då att han skriver den här boken för att samhället ska få upp ögonen och tro att det här liksom är sant och stämmer. Och enligt hans ideologiska standarder så är det helt förkastligt. Och det var det ju också under 70-talet. För det hade ju liksom en våg här som man verkligen hatade USA i Sverige. 70-80. Och det ligger fortfarande kvar en del USA-hat liksom i Sverige i en del kretsar. Och om man då kan avslöja här att ja, men Sverige hade ett hemligt samarbete där man sköt ihjäl folk utom rättsliga avrättningar på svensk mark liksom. Det hade varit stort.
Mm, det är skandal.
Mm, verkligen skandal.
Tänk att man brinner så mycket för sin ideologi att man är villig att utsätta sig själv för att hamna i fängelse.
Det kan vi ju se dagligen. Det är bara att titta på Iran idag hur det ser ut med kvinnorna som tar av sig sina hijabs exempelvis. Att uttrycka sin ståndpunkt och sin ideologi och sina rättigheter. Det är många som är villiga liksom att göra mycket för det.
Händelsen i Iran är ju hur hemskt som helst. Jag tänker typ på det här när vi snackar om ideologi. Jag tänkte på Edward Snowden, att han också var jättemodig och avslöjade att USA tjuvlyssnade på sin befolkning.
Mm. Och jag ska väl bara påpeka här att Edward Snowden har fått medalj från Ryssland och även en rysk medborgare idag. Så det finns mycket som tyder på att Edward Snowden faktiskt var agent. Och inte en frihetskämpe på något sätt, utan en betald agent till den ryska staten. Och det är svårt att säga vad det är som stämmer och stämmer inte och exakt liksom vad som har spanats på eller vad som inte har spanats på.
Min världsuppfattning har kastats fram och tillbaka nu.
Min värld.
Jag ber om ursäkt.
Jag tänkte verkligen på Edward Snowden som en frihetsbekämpe.
Mm, jag vet, det är många som gör det.
Det tänkte, alltså den tanken slog mig inte ens.
Som sagt, han är medborgare där idag och han har fått medalj och sådär. Mycket som tyder på att han är en betald agent och kanske har jobbat för GRU eller FSB under väldigt lång tid. En teori.
Mm. Vem kan man lita på? Så här med den här podden, med att tänka såna här tankar, det är ändå bra att liksom ta till sig olik information och sen bara avgöra själv vad man tänker är mest logiskt, typ.
Jag tror att det som är viktigast är väl att vi inte ska lita blint, kanske. Utan vi ska inte vara rädda för att ifrågasätta och granska makten.
Ja, vi har demokrati här liksom.
Och precis som du säger, alltså att man kanske inte litar blint på staten. För att som sagt, det finns konspirationer som faktiskt har visat sig vara sanna. Men att man, ja, att man granskar själv och inte är rädd att ta till sig olika typer av information. Men att man ändå inte litar på någonting helt blint.
Det är väl ganska lätt att dra paralleller till pandemins start, när Tegnell sa att det kommer aldrig komma hit. Och han var ganska ensam ganska länge om att uttala sig på det sättet i Europa. Ja, men åk till Italien och skidor, det är ingen fara, det kommer inte komma hit. Och sen så, ja.
Mm. Det finns asmycket att prata om och vi kommer säkert komma på fler saker med tiden och det kanske händer ännu mer saker. Vi är ju i en helt ny fas av historia som håller på att göras nu, så att vem vet, det kanske kommer ut fler avsnitt om det här eller inte, vi får se.
Ni lyssnare får ju också skicka in om det är någonting spännande som ni vill att vi ska prata om, som händer nu eller som har hänt.
Men det här var allt vi hade för idag och vi tackar så jättemycket för vår gäst som ville medverka. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Självklart! Och ja, vi hörs i nästa avsnitt, hörni.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Det dolda Sverige. Avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som 9/11.
This is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the United States.
The Bloop.
Occasionally there were sounds that we just could not identify.
Och mycket mer.